Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med Rickard Norlings glasögon som har varit ner lite på nästippen. It's time to get rebel!
Ja, det här är ju din spaning, Disco.
Ja, exakt.
Vad som egentligen är en trend på över 10 år nu i svensk sportmedia.
Ja, jag har kommit på det här att jag har gjort ett gräv lång tid tillbaka i tiden. Det började med att jag läste Mattias Lyrs, som är på Fotboll Direkt nu, som en gammal kollega till mig, intervju. Mycket läsvärda intervju med Rickard Norling från träningsläget i Marbella.
2000?
Nej då, det här gjorde han nu. Ja, ja, när han var nere och bevakade AIK. Och då så skrev han att ja, han gjorde intervju, gjorde lite miljöbeskrivningar där, och då så skrev han att ja, men säger Rickard Norling och rätta till glasögonen som har åkt ner en centimeter på näsan. Och jag slog mig att jag kände igen den här formuleringen av Rickard Norlings glasögon och näsan och nästippen, så jag slog en snabb googling på Rickard Norling och nästipp. Då fick man ju en rad träffar.
Rasar in.
Bland annat från dig, du har också skrivit det.
Ja,
när du gjorde en intervju med honom. Säger Rickard Norling och rätta till glasögon som han har satt ner på näsan. Ja. Anella har gjort det. Och sen var det även, jag tror att ja, men Erik Niva hade någon intervju också där med, ja, glasögonprydde, så att det var
alltid, det är så tokigt,
det är alltid,
va?
Rickard Norlings, och även Mitt i hade gjort en intervju, tror jag, 2008-2009, som också liksom fokuserade på Norlings glasögon, nästip, som har ramlat ner lite på nästippen. Så att det var en lite rolig spaning där. Vi får se när nästa långa intervju med Rickard Norling görs, ja, om det blir någon nästips.
Nu är det bara en sak att göra, det att skriva och Rickard Norling, vars glasögon sitter precis där de ska.
Precis. Det är intressant.
Vända, att han ta en, gå en egen väg där.
Men han har ju lite den där blicken att han kollar ner och så kollar han upp på en så här, och så tänker han efter lite igen.
Men nu att, jag tänker att nu ser, jag tror att han har nya glasögon nu jämfört med förra säsongen, eller förra i alla fall, att de här kanske sitter bättre.
Ja.
Att de andra var lite stora eller någonting.
Men nu har ju hela svenska journalistkåren beskrivit här hur Rickard Norlings glasögon.
Så då får vi börja prata om att han tar en klunk kaffe ur sin pappersmugg istället.
Exakt. Eller
klassiker.
Gör något annat. Ja. Nej, men det var min lilla spaning som man kan göra ibland när man är pappaledig. Då har man lite att göra ibland.
Ja, och när man är helt utmattad av sin egen kors likriktighet kanske.
Exakt.
Det var ju en medial spaning som jag tror du kanske var ensam om den här veckan. En annan grej som vi inte är ensamma om är ju det som hände i Viasat-studion igår kväll måndag.
Ja.
Där Manchester United borta besegrade Chelsea med 2-0, och i England pratar man väldigt mycket om att Harry Maguire eventuellt borde ha blivit utvisad efter att ha stämplat Michy Batshuayi, va?
Ja.
I mellanbenen. Men i Sverige pratar vi om att den för detta förbundskaptenen Erik Hamrén gjorde en väldigt uppmärksammad comeback i svensk fotbollsdebatt efter flera år av, vad ska vi kalla det, talande tystnad.
Ja, det får vi säga.
Han har inte givit sig in i det här så mycket och hållit på att diskutera och tycka saker om hur landslagsfotboll bedrivs och så.
Det var ett väldigt oväntat var av gäst i studion.
Äggande.
Ja, av Viasat att ta in Erik Hamrén. Men man kan ju inte säga att, man kan inte beskylla dem för att det var något populistiskt var i alla fall. Och när man trodde att Erik Hamrén hade liksom gjort sitt i svenska fotbollsstudior, så ridde han in i den absolut största, och ja, hans insats får vi väl säga var ganska väntad.
Ja, det var inte som att han hade varit, tagit liksom, bidat sin tid och revolutionerat sin, sitt sätt att prata om fotboll i tv-studios, får vi väl hålla med. Det var ju rätt likt det man var van vid från det här mindre bejublade framträdandet i VM-studion från 2014.
Bland alla floskler och bland alla märkligheter som Erik Hamrén kläckte ur sig där under de här korta tiden, så var jag reagerade ändå på en sak. Han sa att tog inte åt sig någonting av kritik från medier, utan det hörde till. Det brydde han sig inte om.
Nej.
Det är liksom tvärtom mot vad alla hans före detta spelare har rapporterat, hur han satt och lusläste tidningarna på morgonen när spelarna kom ner där, och de börjar liksom också oroa sig över att om han bryr sig om vad som står i tidningen, då måste vi liksom också bry oss om vad som står i tidningen, för det kan liksom... Så att, det var ett skådespel utan dess like.
Själv så tycker jag ju att den mest... vad ska vi kalla det för? Nej, men det mest spännande grejen med det här är att han ändå vågade göra en rivig liten smygattack på Jan Anderssons hantering av Zlatan-frågan. För även om han försöker vara diplomatisk och säger att jag har full respekt för jobbet Janne gör, jag tycker han gör rätt och han är klok och han kallade honom även smart medialt. Och i det ligger det någonting. Alltså det, nu gör jag en egen tolkning.
Det säger absolut ingenting.
Nej, men i det ligger också någonting av att ja, Janne vill inte göra så här egentligen, men han försöker vara smart medialt, att han anklagar honom lite grann för att spela ett spel i medierna istället för att bara, det här är hans sätt att ta hand om frågan liksom. Ja. Och det är ju i regel, tycker jag, svårt att framföra speciellt mycket kritik mot sättet som landslaget har hanterats och drivits av Jan Andersson och hans ledarstab.
Ja, sen resultaten tar det till tydliga
språk.
Ja,
det går rätt bra liksom.
Och sen har det väl varit några stormar där med Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf, men det är svårt för landslaget att göra någonting åt
beror
det.
Beror inte så mycket på dem.
Nej, liksom. Exakt.
Men det beror mer på oss. Ja. Nej, men här är det ändå då att Erik hade gjort helt annorlunda i Zlatan-frågan. Han hade ringt Zlatan direkt.
Ja, oj, vad oväntat.
Ja, och då är ju frågan, vad är skälet till det här? Och då börjar vi dyka ner i ett resonemang här. Ja. Och det är väl där man ofta, liksom, jag i alla fall upplever mig själv att jag väldigt ofta förlorar Erik Hamrén. Han försvinner i mitt synfält när han ska in i resonemang. Sådär. Och det här var ju lite samma sak då. Att han började prata om att för mig har det alltid handlat om att försöka få med de bästa spelarna. Ju bättre spelare du har, desto större möjligheter har du att få ihop ett bra lag. Och så är det ju inte riktigt. Utan det är klart att bra spelare kan göra bra lag, men det är väl ingen som egentligen har någonting att invända mot det faktum att Sverige hade bättre spelare när Erik Hamrén ställde sin sista start eller var på planen än när Jan Andersson ställde sin första, och det var ett mycket bättre lag andra gången.
Exakt, och det är väl, man kan väl gå lång tid tillbaka här när Per Zetterberg inte kom med i diskussionen fast han var överjävligt bra.
Nej, då handlar det till slut i sån här Garth Crooks 11, du vet, han som tar ut ett lag på BBC där det alltid är åtta offensiva mittfältare och en back typ. Så funkar det inte riktigt. Men jag tycker att det var modigt av Hamrén ändå att ge sig in i en tv-studie, för han blev ju redigt utskälld efter sina framträdanden i VM 2014 och han hade en ytterligare medial kölhalning när han lämnade förbundskaptenens jobbet 2016 egentligen, där han fick kritik för allt, för han kunde inte öppna munnen utan att få kritik. Nej. Mer eller mindre. Men det har ju sina skäl också. Det är ju ofta svårt att hänga med. Alltså. Det är fortfarande...
Jo, men alltså Viasat var väl det. Dels att han ringa Zlatan, det var det mest väntade han skulle göra, eftersom Erik Hamrén byggde hela sin förbundskaptenens karriär på att Zlatan var bra och liksom gav honom helt fria tyglar. Han visste ju inte, han kunde inte se skillnad på VAR och målkameror, alltså sådana här mållinjekamera. Tre, Luke Shaw var mittback, alltså det var bara tok som vanligt. Och det, han är inte verbal heller, det är liksom lite, nu är det ju så här också att det är det enklast möjliga du kan göra, liksom att tracka ner på Erik Hamrén, men liksom han säger ju själv att han inte tar åt sig av kritiken, så då kan man väl ändå komma med det.
Jag menar det, han har
aldrig någonsin tagit åt sig av kritik.
Det som jag vill komma till i alla fall, att det är ändå guts av honom att gå tillbaka till studion. För man kan ju tycka att i något tillfälle och sådär, att då man tittar igenom de här vidsändningarna från 2014, att, så här, att, man känner, att han själv känner att så här, det här är inte riktigt mitt forum. Liksom.
Nej,
att det, jag kanske inte ska vara här. För det blir lite som Janne Josefsson i frågesportsprogram, att man så här... ska du verkligen komma tillbaka hit?
Ja, men där är det helt sjukt. Alltså, Erik Hamrén visste man ju var dålig verbal och sådär. Liksom, det här är ju helt tvärtom. Janne Josefsson, alltså vad förknippade han med innan han var med Alla mot alla på Kanal 5? Liksom? Jo, skarpheten själv. Han kommer in, han är den bästa journalisten. Han kommer in med kamera, du blir rädd när han kommer in. Och liksom att han är så jävla skarp. Och sen så är han med i Alla mot alla och kan inte en fråga. Så hans
var
liksom
det där med världens högsta berg?
Ja, men alltså han fick väl, nu är han inte exakt, jag kommer inte ihåg exakt detaljer, men det var väl så här typ, Mount Everest är 7000 någonting meter. Det finns ett berg som är typ 4-5000 meter högre. Var ligger det? Ja, okej. Då kan man börja fundera. Mount Everest är världens högsta berg. Var ligger andra berget? Ja, då börjar de fundera så här. Ja, är det Kanada eller Grekland? Ja, då svarar de Kanada. Och svaret var på Mars eller något så här. En annan planet. Så det var, men alltså, Janne Josefsson är liksom... Det var helt tvärtom. Och där har du faktiskt börjat svänga nu. Att nu är det ju så många... Alltså, alla jag har träffat snackar om det här. Ung som gammal. Janne Josefsson är Alla mot alla. Men där är det nästan så att det börjar svänga nu, så han har ju typ kanske blivit folklig lite grann för att han är så jäkla dålig och inte kan någonting. Så att, men där börjar man ju liksom fundera, när ska pendeln svänga för Erik Hamrén. Ja, det kan det bli så att han gör två studieframträdande till där han bara helt mixar upp det och sen blir Erik Hamrén folklig och kommer tillbaka och ersätter Jan Andersson?
Jan Josefsson, det finns ju en taktik för att man när man hamnar i det där, att du ska vara med i ett frågesportsprogram, ja, i tv, och det visar sig ganska tidigt i inspelningen av det att du kommer inte ha väldigt speciellt många rätt.
Nej.
För då kan man göra som hon Josefin Johansson har gjort, som sitter bredvid Johar Bendjelloul i spåret, och som i efterhand, när Johar Bendjelloul har klarat alla frågor, vilket han gör, så börjar ju hon ofta antingen då sjunga svaret eller någonting, så här, för att verka som att han försöker liksom blanda bort kortet lite i efterhand eller fylla i med någon anekdot eller lite kuriosa runt ämnet fast han inte hade en aning om vad svaret var från början. Men han kanske inte hamnat där än, jag har inte sett alla.
Det var ju lite synd att Unge och Cecilia Hagen med stor Expressen-koppling torskade mot en poäng med en poäng.
Vi håller ju på våra.
Unge är ju helt fantastiskt. Ja. Det har jag ägnat min tid åt pappaledighet, lyssna på gamla Deras Sport, fantastisk podd. Ja, och när vi ändå är inne på Zlatan så kan vi ju, måste vi ju nämna Hammarby. Men jag har ju fått lite, han har ju, det har ju stått väldigt mycket om honom och ja, att han har varit där nere på Årsta, sa Jesper Jansson här väl tidigare, att de skulle få en rundvandring och sådär och skulle visa runt träningsanläggningen och alltihopa. Men det var lite mer än så där. Jag hörde att, om vi kan ta det från början då, Zlatan, när han hoppar på det här projektet att han skulle köpa in sig, så trodde ju många liksom att ja, men det kommer han göra med högerhanden och liksom det är ingenting som han är dedikerad över. Men sen så läckte den här videon ut när han skickade en hälsning till en spelare som Hammarby var på väg att värva som kommer till Årsta nu och ska träna med Hammarby. Akimo, en dundertalang. 17 år, fyller 18 i sommar här tror jag, och då lär väl Hammarby värva honom som jag var inne på. Men då börjar man fatta att ja, men då kanske Zlatan är ganska dedikerad till Hammarby ändå, och nu har jag fått ännu fler uppgifter som tyder på det här. För när han var nere på Årsta så liksom han har redan liksom planer på hur han vill förändra, eller i alla fall det han sa då när han var på den där rundvandringen, så sa han att han tyckte det var för lite planer nere på Årsta. Han ville ha liksom ytterligare några konstgräsplaner, svårt att bygga på Årsta kanske, men det finns andra ställen. Dels har han pratat med ungdomstränarna där nere om att vill ni ha utländskt motstånd till de här ungdomslagen, så säg till bara så löser vi det här liksom. Så att han verkar ju väldigt
Det är kul om de bara, Zlatan, vi kan tänka oss utländskt motstånd. Vänta lite. Så bara, här är Leganes P12.
Ja, exakt.
Va? Det var inte det vi ville ha.
Exakt. Nej, men så att
Ålborg?
Ja, men om man är så liksom detaljstyrd nu, och det har ju ryktats också om, eller det har ju snackats om att han vill ha liksom skyddad, han vill ha lite skydd för insyn där när hans barn ska träna.
Ja, det
träna
har, man, det har
också
ju både du och jag fått höra, att det finns ett sånt önskemål, och att Hammarby kanske tänker sig det också för att det inte ska stå och fotas för mycket eller spanas för mycket på när Max spelar i alla fall, va?
Och då börjar man ju fundera så här, om man är så liksom mån om Hammarby nu, Helena och barnen har ju flyttat hem tror jag, de bor på Östermalm där,
där
de har flyttat hem, och då kan man tänka sig så här, öppna det här för att han slutar i Milan efter säsongen och sen så spelar han med Hammarby. Jag tror inte det är helt omöjligt.
Nej, det känns ju alltså intrycket är att han har fått mer smak av den här Hammarby-kopplingen ganska
verkligen
snabbt, och att han är ganska taggad på det här projektet.
Och sen tror jag att just det här hur de har skändat statyn i Malmö har fått dem att vilja vara ännu mer. Tänk dig liksom att Zlatan åker runt i Allsvenskan sista liksom säsongen, helt otroligt känns det ju lite som, men ändå en liten öppning nu med tanke på vi får drömma oss bort här lite grann. Men att han åker runt och spelar för utsålda hus i alla arenor här sista halvan på Allsvenskan, det hade varit något. Framförallt hade det blivit jäkla drag på Tele2, va?
Ja, för Billborn borde ringa honom tycker jag. Vad tycker du?
Han borde ringa honom. Men då är frågan, hur påverkas gruppdynamiken?
Billborn är jätteklok. Han är smart medialt som inte säger att han ska ringa honom.
Men hur påverkas gruppdynamiken i Hammarby om Zlatan ska komma?
Ja, vad kul med en sån debatt. Fast det är allsvensk, med allsvenska glasögon istället.
Exakt. Nu, jag tycker, till skillnad mot många andra, tycker jag faktiskt det är en viktig faktor, just gruppdynamiken.
Ja, det är klart det är. Hela debatten var helt rimlig att ha. Men det kom ju en del Han blir rätt trött på den inför VM 2018 när det avhandlades i parti och minut, om det fanns gruppdynamik överhuvudtaget.
Men coolt om Zlatan och coolt om han väljer att avsluta i Hammarby, vilket känns avlägset, men kanske inte lika avlägset som det kändes för några månader sedan.
Det kommer ju då bli våra sista månader i det här yrket, eftersom vi kommer dö av utmattning om man ska gå direkt från ett EM-slutspel in i en situation där Zlatan har återvänt till Allsvenskan.
Och Hammarby.
Ja, det blir inte en dags ledighet. Liksom.
Nej, men chansen är inte så stor, men det hade varit kul.
Ja, du ångrar dig nu, du vill inte att det ska hända längre.
Jo, det är klart att jag vill att det ska hända. Det hade varit ascoolt. Tänkte, har Malmö och Hammarby, är den på? Ja, det vet vi inte. Nej. Om den är på. Ja, det hade varit coolat som den bara var i Malmö ju, på slutet.
Det får vi kolla upp.
Ja.
Och på tal om Allsvenskan så är den ju just nu jämnad med marken av norska lag.
Ja, vad händer?
Som har vält in över gränsen och bara asfalterat i match efter match efter match. Jag såg lite grann på olika träningsmatcher här i helgen. Jag såg bland annat Djurgården faktiskt manglas av Brann. Framförallt tyckte jag andra halvlek. De var rätt missnöjda med första halvlek och låg ju under då med vad var det? 3-1?
Ja, typ. Något
och
sånt.
I andra halvlek så skapar ju Brann väldigt många klara målchanser. Både Danielsson och Jakob Une Larsson som var mittbackar i Djurgården där hade stora, stora problem. Edvard Chilufya var den som glänste kanske. Men de åkte ju på skador också.
Ja, lite oroväckande.
Och Jonathan Rinkle var av båda två.
Det kommer väl någon prognos här i dagarna hur det blir. Men det är lite oroväckande för Djurgårdsfansen att Bosse Andersson öppnar för värvningar direkt. Kan han veta något som inte vi vet, eller är det bara att han vill ta det säkra för det osäkra?
Precis, för det var ju Ring såg ut att landa ganska illa där. Ja. Hoppade till och Karlström gick av med någonting annat. Så en dålig dag för Djurgården som ju har vars kupp börjar här till helgen nu. Men det är ju inte det enda laget i Allsvenskan som har...
Hammarby hade ju problem nere i med sina träningsmatcher. Och sen har ju Sarpsborg med Micke Stare gått och
turnerat runt och spöat
allsvenska lag. Och Malmö har väl gått hyfsat, får man säga.
Ja, då förlorade med 3-1 mot Varberg. Då hängde sig Varberg drömmål från 270 meter.
Den matchen var ju inte bra.
Nej, då var de väldigt missnöjda. Och Thomasson också. Men sen så återhämtade de sig ju. Och spöade Syrianska här med 7-1 var absolut i sin
cup-premiär.
Syrianska som inte, vars insats kanske inte gjorde det bästa för att liksom då, om de ska påbörja någon sorts arbete med att rentvå sig från alla misstankar om att den här klubben involverade matchfixning till och från, så var det kanske inte de kanske inte kommer använda den här matchen som exempelvideo för
Men det är ändå bra att göra så pass många mål liksom mot ett ändå.
Ja,
de
var ju ett superrätta lag förut. Jag säger inte att den matchen var fixad. Men det var en del dråpliga spelare.
Och där verkar det som nu att, som vi har varit inne på tidigare, att Jon Dahl Tomasson kör Anel Ahmedhodzic.
Ja, som start.
Coolt, bra.
Det är coolt. Och det ska bli spännande att följa.
Verkligen.
Och det blir ju ett ruggigt test för honom och de andra MFF på torsdag när de åker ner och möter Wolfsburg på bortaplan. Och det ska bli väldigt kul, för Wolfsburg har inte toppenform i Bundesliga. Och MFF ska ha mycket att vinna i den
matchen. Men även de har väl fått en liten nystart ändå, Wolfsburg, tror jag i alla fall, här på slutet. De var ju katastrofdålig i inledningen, men jag tror att de har repat sig lite i alla fall, men de är ju inget...
Ja, men det stämmer. De har ett par matcher utanför oss här och slog Hoffenheim borta i helgen senast. Men hade riktigt dålig form dessförinnan.
Ja, precis. Och det är väl en match också som Malmö inte har någonting att förlora i. Alltså, ingen förväntar sig att Malmö ska åka ner till Wolfsburg och vinna. Inte ens att få med sig oavgjort, utan får de där så är det ju bara en bonus liksom. Och på ett sätt en ganska skön match ändå för Jon Dahl Tomasson att börja med. Nu räknar jag bort faktiskt cupmatchen mot Syrianska. Jag har träningsmatch i all ära, men det är inte, det var ju mer som en träningsmatch. Det blir ju här som blir det stora testet nu då. Och precis. Väldigt intressant hur han formerar laget också.
Ja, vi får väl anta att det vi har sett på försäsongen här med någon sorts 4-2-3-1 liknande grej, och att både Ahmedhodzic och kanske Adin Alic då ingår i en tilltänkt start.
Men frågetecken för Isak Kiese Thelin, va? Först sa ju Tomasson att han var borta för de här dubbelmötena, va? Och nu så verkar han vara tillgänglig, Isak Kiese Thelin, så att det är väl spännande att se. Det är några dagar kvar här till matchen, så att han går väl kanske en kamp mot klockan då
För att hinna bli friska?
Ja, helt. Alltså, han spelar nog även fast han är lite småskadad, om man skulle vara där. Men han... Ja, jag tror att...
Ja, det känns som att han skulle vara viktig som avlastning.
Verkligen.
Lite andra småsaker från den allsvenska uppladdningsveckan då, innan de allsvenska lagen faktiskt går in i skarpt matchläge. IFK Göteborg fick ju sin lovande högerback Emil Holm svårt skadad, verkar det som. Vilket var tråkigt att se. Gjorde ju en ganska bejublad allsvensk debut förra säsongen. Och ja. Var väl tänkt att ingå i någon sorts...
Och inte bra
ganska startaktig roll här.
Ja, inte bra att Göteborg får skador på försvarare. De
nej,
in mittback
nej det är snart. Ett lag som fortfarande väntar på att de ska göra lite saker på ja. Transfermarknaden. Ett annat västkustlag då, Elfsborg. Och Jesper Karlsson, det var ett skämt med hemsen till förra veckan.
Ja, det är, jag tror det är väldigt viktigt, framförallt för att jag ska få slippa de här läsarstormarna. Det är jag som får mejlen.
Ja,
jag vet inte varför.
Det är för att du säger fel.
Ja, nej, men det, är du, det var ju jag som får mejlen om dina västkustspaningar.
Ja, det är väl enda mejlet du har fått. Men vi var tvungna att förtydliga det också förra veckan. Ja. Att jag sen pratade ju på skämt om att Mjällby låg vid ett sund.
Ja.
Det var en skämt i hänvisning till dålig geografikunskap. Det var också rätt många som bara hörde av sig sen med det också.
Ja.
Man var så tydlig när man skämtar.
Ja, precis.
Det här är ingen skämt i alla fall. Jesper Karlsson var strålande mot Helsingborg i Elfsborgs seger här i veckan. Helsingborg åker på träningsläger utan att Hadjigero som är kvar i Sverige för att få uppehållstillstånd. Och spännande att se vad man har i Helsingborg i år också. De är jättesvåra att
helt
liksom läsa.
Omöjligt. Ja. Och framförallt ska det bli spännande att följa Gigovic.
Ja, som ja precis, det känns som att det ligger en stor och dyr försäljning i korten där.
Och kommer ju få chanser av Olof Mellberg.
Absolut. Men Jesper Karlsson också, vi har en begynnande trend på honom där då. Ja. Mot bra mot slutet av förra säsongen.
Bra på
januariturnén och ser vass ut nu också. Sen har vi en nyhet utanför planen från den senaste veckan också som var anmärkningsvärd. Och det är det här då att i polisens egen tidning, polistidningen, så berättar en
polistidningen
person,
heter den där?
Ja. De har tagit in en reklambyrå för att ta fram namnet på.
Vad ska den heta?
Ja. Här är vårt koncept.
Brandkårstidningen? Nej. Ambulanstidningen? Nej. Ja, men polistidningen kan den heta. Fan, där har vi. Ja, bra. Det kör vi på. Ja, ja. Fantastiskt.
Där berättar i alla fall Jesper Molander som är verksamhetsutvecklare inom den särskilda polistaktiken SPT att polisen har nu fått tillgång till vad de kallar för någon sorts granatpistol som heter GL06 och kan användas för att skjuta upp tårgasgranater som briserar ovanför en folksamling och sprider ett moln av tårgas.
Och
då säger han att vi har sedan länge identifierat behov att vi behöver en metod för att agera på längre avstånd mot folksamlingar. Och enligt en intervju med honom i GP då så har tårgas aldrig använts i Sverige av polisen.
Nej.
Utan det här är någonting nytt och de har behov. Då kan man fråga sig varför, när, i vilka sammanhang behöver de det här? Då skriver de så här: SPT är polisens koncept för att upprätthålla ordningen i samband med demonstrationer, fotbollsmatcher och andra evenemang som drar mycket folk. Fokus ska ligga på konfliktreducering genom dialog, men om ett evenemang urartar kan polisen ta till skarpare åtgärder.
Ja, men det är ju det fattar man ju direkt. Alltså polisen kommer stå nere vid kortlinjen, alltså på andra sidan, och tänder honom med gal och bara då kommer det från långt håll.
Ja,
då kommer
inte...
de bara stå där och bara ladda på.
Jag vill ju inte
klockrent.
Tro. Jag vill inte tro det.
Få bort de där bengalerna en gång för alla.
Jag skulle inte vilja tro att det är så att det är det som kommer hända. Men däremot så är det ju liksom, för han fick svara på frågor om det här då även i GP sen då. Och säger då att vid både demonstrationer och fotbollsmatcher är det fullt tänkbart att ta ut den här resursen.
Och vad är det någon som har sagt fel bara?
Ja, det är det som är det mest anmärkningsvärda. Ja. För det känns ju otroligt långt borta att de skulle börja
använda det
här.
Det är klart att de inte gör det.
Framförallt inte inne på arenan. Men då borde man vara tydligare i kommunikationen.
Ja.
För att det är ett ganska så här prekärt, känsligt läge i de här frågorna. Och det borde ligga i polisens intresse också att vara tydlig om vad som gäller för att undvika missförstånd av den
jo,
här
men sorten. Så här är det ju såklart. Det är någon byråkrat där som inte har koll på någonting och som bara har fått fråga mig. Ja, men det kan användas vid... ja men det här demonstrationer, ja men det är fotbollsmatcher, sen har det liksom inte varit förankrat. Det är ungefär som den sketchen från Yrrold, han sa att han ville den här politikern som är inbjuden till debatten och så ska de ha en debatt i en timme och så har den här politikern sagt att han ska vilja kärnvapen bestycka alla JAS-plan och så bara, ja du har sagt det, vad säger du om det? Han bara, har jag sagt det? Ja du sa det i riksdagen igår. Jaha, ja men det var ju dumt sagt, jag säger så mycket, då tar jag tillbaka det. så blir liksom en debatt. Debattprogrammet blir inställt. Det måste ju vara något sånt här ju.
Ja, men vad du förstår själva är att rubriken som alla sätter, för det är det de säger, är att polisen vill kunna använda tårgas vid fotbollsmatcher.
Ja.
För det är exakt det de säger. Och det är så konstigt att de liksom inte... i den här då, för att det är ju öppet för misstolkningar och det är mycket misstankar mot båda hållen här, att man inte försöker trimma kommunikationen lite bättre för att undvika att gräva liksom graven djupare för sig själv här på något sätt.
Men ja, så... Jag var med om att polisen har använt tårgas på en fotbollsmatch en gång.
Du har det?
Ja, det var när jag bevakade Zlatan och de mötte Genoa borta med Andreas Granqvist 2010, om det var 2010 eller 2011 tror jag. Satt på läktaren där och sen började det... ja, det blev bråk utanför tror jag det var. Som det var. Och då såg man bara liksom ett moln. Och då tror man det var så här bengalrök. Men sen började svida så in i helvete ögonen. Så att alla satt liksom så här och jag fick liksom gå ner på
huvudan och ta bort disco, ögonen. Disco visar nu att han tar sig ögonen för att det är svårt att förstå. Exakt. Det är radioteater, men det är det han gör.
Radioteatern ger. Nej, men det sved så in satans mycket i ögonen. Och det var tårgas tydligen. Det är enda och förhoppningsvis sista gången som jag får uppleva det. Tårgas på en fotbollsmatch.
En liten farhåga jag har är att det här är någonting man har inspirerats av från Danmark. För de använder ju det här i samband med MFFs bortamatch mot FC Köpenhamn här. Och Sverige har ju faktiskt plockat över dansk polis i samband med så kallade högriskmatcher flera gånger. Att det är någonting man har inspirerats av därifrån. Ja. Återstår att se. Jag tyckte mest att kommunikationen var det som var beklagligt i det hela. Ynka 3 punkter på din sidlista idag.
Ja,
märks att du är pappaledig här.
Exakt, men det är punkter som vi får ta ändå.
Ja.
IFK Norrköping...
Alltså, jag kommer inte bojkotta punkterna för att det var för få.
Exakt.
Inte höra.
Man kan aldrig få för få punkter.
Nej,
Nej det kan man faktiskt. Och vi kommer inte sätta punkter heller, utan nu fortsätter vi.
Ja.
IFK Norrköping jobbar ju som bekant på förstärkningar. Där har jag hört att de har anmält intresse för Jack Lane i Amiens, som kanske inte får den speltid han vill. Men som en som jag pratade med om det här sa att det pågår ju en del interna, de verkar ha lite interna problem i Norrköping.
Tycker du?
Så att det är oklart vad som händer där, men man fattar ju att de är på och hugger på Lane. Jag kan tänka mig att Lan gjorde ju ingen dundersuccé i AIK, men...
Nej, det vore
att höja. Precis, men han har väl utvecklats han också och spelat en del i...
Ja, gjort mål.
Precis.
Men ett mål i alla fall, va?
Ja.
Men man tänker också att det finns ett facit att gå till Norrköping, att det skulle vara bra för honom.
Absolut, verkligen. Och de är ju kända för att utveckla spelare och säljer dem vidare, men jag tror det är på lån då, i så fall.
Smith då?
Erik Smith har ryktats om, tillbaka till Norrköping. Där har de lagt ett bud, men de är inte var i förra veckan inte i närheten av att komma överens. Som jag fattade då så skulle Erik Smith vara kvar i Norrköping, eller vara kvar i Gent och köra där fram till sommaren och sen lämnar han. De betalar ju nästan 20 miljoner tror jag för honom, som vill ha, 2015 i alla fall, som vill ha nog ha tillbaka det. IFK Norrköping är ju inte beredd att betala så mycket för att få loss honom. Så att vi får se vad som händer där, men allt tar för att han blir kvar i alla fall. Om de inte gör någon superlösning och kommer överens om det ganska snart, men det är svårt att se.
Så som det rapporteras om Peter Hunt just nu, så han har skickat en pruttkudde i bilden någonting tillbaka för han, som han förhandlar. Eller hur? De har ju lärt sig.
My offer is this. Ja. Nothing.
Häcken är på väg att plocka in Alexander Söderlund också.
Ja, han är, har ju... Det kom ut i adressavisen här att han besöker Häcken. Vad jag fattar så har de redan börjat förhandla om... De är väl i princip överens om personliga avtalen. Så att jag tror ju att han kommer skriva på ganska snart för Häcken. Om man bara får en bra bild av klubben och om han genomgår klara läkarundersökningen, vilket allt talar för. Så att det ser ut att bli en ny centertank, får man säga, va? Ja. I Häcken.
De börjar kännas hyfsat klara nu.
Ja.
Häcken, tycker man ju att den börjar ta form. Och,
ligger där som en outsider. Ska de börja vinna mot topplagen?
Sedvanligt. Ja, de prenumererar på den titeln. Var det något mer vi hade från den här veckan? Eller känner vi oss nöjda där?
Ja, vi hade ju den kanske största händelsen som har hänt. Och en väldigt tråkig sådan. Johan Wieland har fått avsluta sin fotbollskarriär. Får väl klassas som en av Sveriges bästa målvakt inom tiden i alla fall.
Oj!
Ja, men alltså inte den bästa. Men i alla fall topp. Måste väl vara i alla fall topp 5? Meritmässigt, har väl 2 SM-guld, 4 ligatitlar i Danmark, gjort ett jäkla massa A-landskamper, har ju varit med i, jag vet inte hur länge, men han slog väl igenom för 20 år sedan, känns det som.
Ja.
Han har haft en fantastisk karriär.
Absolut.
Är väl inte där uppe med Ronny Hellström och Andreas Isaksson kanske, men i alla fall topp 5, topp 8 i alla fall. Lätt.
Under 2010-talet så är han väl en av Allsvenskans absolut bästa målvakter.
Ja, ja.
Hård konkurrens med Johan Dahlin. Men fortfarande står han ju i den här 2015-17-perioden med MFF och gör.
Mm.
Och tar 2 SM-guld där. 2 SM-guld är det.
Mm.
Ja,
nej, men har han inte,
ja, han har ju tidigare, ja. Men de är ju inte på 2010-talet. Nej, de är ju tidigare med Elfsborg. Men jag håller med dig. En stor allsvensk målvakt, en stor svensk målvakt. Sen vet jag inte om jag lyfter upp honom i bland de bästa i Sverige genom tiderna. Men jag håller med dig om att i allsvenskan och i den moderna eran så är han ju såklart den absolut största.
Mm. Och det här betyder ju att Hammarby drog in den här danske målvakten, Ostedt. Det kom ju ut på ESPN här i klockan, ja, men det var inte i förrgår, klockan 2 på natten kom det ut från ESPN att han var klar.
Precis.
Jesper Jansson dementerade samtidigt som vilan med att han slutade. Det kan vara så att man inte vill liksom förta att det här var vilans dag. Det här skulle vara vilans tillfälle liksom, att om inte några rubriker som ska stjäla uppmärksamheten från vilan, så att vi kan väl kanske nästan slå fast för att han är, det blir en dansk,
ja,
som ersätter
honom. Han är ju då, han är 35 år och tränade med Hammarby i Portugal här för att de ville hålla det öppet. Att
och har ju hyllats väldigt.
Precis, och han lät ju rätt positivt till att gå dit också. Han spelade senast i Chicago Fire i MLS, om för de som har missat det då.
Ja.
Och har ju spelat i andra MLS-klubbar också, även i Brönby och Sönderjyske och Randers. Men det får man väl säga att det låter som att det är snabbt handlat av dem, och han lär ju ha den nödvändiga liksom, rutinen för att spela.
Verkligen, och sen var det väl Jesper Karlsson, va, som vi pratade om här och jagade som MLS-klubbar. New York Red Bull har varit och huggt på honom där i... flera andra MLS-lag också som intresse finns, så att jag vet inte, det är inte rätt läge för han i karriären att gå till MLS, eller för sig han är inte pur,
han är 21
heller. Ja,
han är född 1998.
Ja, exakt.
Jag tycker absolut han ska försöka spela i Europa istället.
Ja, precis, frågan är om han är tillräckligt bra, men ja, det kan ju diskuteras.
Vi har ju sagt att han är på gång här då, vi har utlovat ännu mer
på gång utveckling. Och tillräckligt bra för Europa, det kanske är något annat. Jag är också på gång, jag är inte tillräckligt bra för Europa.
Nej, det är du.
Eftersom jag bor i Sverige är Europa.
Ja, men du är inte tillräckligt bra för det.
Precis, för att bo i Sverige.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.